Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I det här avsnittet så har vi våran Rysslandsforskare vid Utrikespolitiska institutet Martin Krag som kommer tillbaka. I det här avsnittet pratar vi om tredje världskriget, lönnmorden från Ryssland, Sveriges säkerhet. Och vad händer om Kina nu invaderar Taiwan? Och vad kan vi förvänta oss om Donald Trump blir president? Det här och mycket mer får vi lyssna på i det här avsnittet med Rysslandsforskaren Martin Krag.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Palaros.
Varmt, varmt välkommen, ingen mindre än Martin Krag.
Tack så mycket. Väldigt roligt att vara här.
Rysslands forskare vid Utrikespolitiska institutet. Det är ju en titel som jag aldrig någonsin kommer att få. Det är en sak som är säker.
Ja, man vet aldrig. Du är ju fortfarande ung.
Hur långt tar det bara att bli Rysslands forskare vid Utrikespolitiska institutet? Om någon skulle fråga dig så här, vad behöver jag göra för att komma dit? Är det 5 år hårt? Är det 10 år? Är det 15 år?
Ja, men det beror lite på. Man kan ha lite olika ingångar i ämnet. Jag kan berätta om min väg. Det var ju att jag började doktorera en gång i tiden på Handelshögskolan i Stockholm. På liksom Östeuropa, på Ryssland. Så det var liksom mitt forskningsområde. Det här var ungefär snart 20 år sedan. Jag var 24. Och sen så var jag liksom kvar i akademin och har liksom varit på olika platser. Jag forskade i Ryssland, jag har varit på Columbia University i USA och sådär. Uppsala universitet i Stockholm. Och sen så kom jag till Utrikespolitiska institutet. Och har liksom, det är ju där jag fortfarande är då. Men vi har också andra kollegor som har kommit in som har en annan väg. Som kanske har gått genom att de har jobbat på utrikesdepartementet, kan språket, har jobbat med frågorna från det hållet under lång tid. Andra har kommit direkt från universitetet med en masterexamen. Så att det är lite olika faktiskt. Men min väg har väl varit ganska typisk, att man liksom doktorerar och sen får bli kvar, så att säga. Mm. Mm. Så några år får man räkna med att det tar.
Några år får man köra på. Nej, men det är jätteroligt att ha det här, och det var ju så att vi körde ett avsnitt för något år sedan, kanske? Tiden går så snabbt. 2 år sedan. Mm. Men det avsnittet har gått så otroligt bra, och det tittas på verkligen och lyssnas på fortfarande väldigt, väldigt mycket. Så när vi satt och såg den här statistiken, att 100 000-tals som har sett det, och sen alla som har lyssnat på det också, så kände vi så att det här är så otroligt intresse för det här, så att vi måste ta hit Martin igen. Och för bara de här 2 åren som har gått, så har det hänt otroligt, otroligt mycket.
Verkligen. Nej, det är lätt att tappa nästan överblicken, för att varje vecka nås vi av liksom olika typer av nyheter som hela tiden var för sig skulle kunna vara ett stort samtalsämne. Och att sammanfatta allt det, det är lättare sagt än gjort, men vi ska ju försöka göra det.
Och inför förra avsnittet, du läste ju din bok Det fallna imperiet,
ja,
där du nu också har kommit ut med ett nytt kapitel i den.
Yes, ett nyskrivet kapitel som då tillkom efter Rysslands storskaliga invasion och som just handlar om att det kapitlet då försöker uppdatera och beskriva lite vad som har hänt och vad det här kan betyda då framåt. Så att om man är intresserad av ämnet så kan det vara en ingång. Den finns som pocket också och då har man ingen ursäkt, för den kostar ungefär som en kaffe på Espresso House.
Nej, men fantastisk bok. Jag läste den, inte det senaste kapitlet, men jag läste boken innan. Och där får man verkligen lära sig om något som är väldigt stort just nu. Och det är ju Putin och Ryssland och allt kring det. Men om vi skulle börja med det sen nu då. Sen du och jag sågs så har det hänt väldigt, väldigt mycket. Förra gången så pratade du om att vi är i en dimridå just nu. Vi har inte sett början på slutet, så vi vet inte vart det ska någonstans. Var är vi nu? Har vi sett början på slutet?
Det vet jag faktiskt inte.
Och stort tack Martin Krag att du kom hit.
Exakt. Ja, men alltså, det är ju lite det som är problemet med det som en tysk militärstrateg Clausewitz för över 200 år sedan kallade just krigets dimma. Att du har de här mäktiga ledarna, de startar krig, de är övertygade om att de kan styra riktningen och att liksom vi vet hur det kommer sluta, vi kommer segra. Men det blir aldrig som de har trott. Och tvärtom så kan det här ta en helt ny oväntad riktning. Och det oväntade här för många, det var nog att det ukrainska motståndet var mycket starkare än vad många trodde. Och för mig kan jag ju säga, som liksom har följt Ukraina noggrant och besökt landet mycket och pratat mycket med folk där, så förstod jag att det skulle bli oerhört tufft för Ryssland att liksom inta Kiev eller att avsätta regeringen och installera någon typ av rysk marionettstyre i Ukraina. Men att det skulle landa här, vad vi har nu är ju en situation som har varit på ytan ganska stabil. Alltså om man tittar på kartorna så ser man att den här kontaktlinjen, alltså områdena som Ryssland fortfarande kontrollerar, ockuperar, och det som är de facto kontrollerat av Ukraina, den linjen har inte förändrats så mycket på lång tid nu. Men det är oerhört intensiva strider. Så de ryska förlusterna, de har fortsatt att öka väldigt mycket. Förra året, hösten, alltså säg september till december, var de högsta förlustsiffrorna. Det var då Ryssland har förlorat som allra flest soldater sedan den här storskaliga invasionen började. Och det är utan att liksom egentligen göra några stora framsteg med att ta territorium. Så att liksom vad vi har nu är en situation som påminner nästan om första världskriget, där liksom två starka parter liksom låser sig fast. De bygger liksom försvarslinjer, gräver ner sig och så vidare. Och det gör att, så att säga, det är oerhört svårt för någon sida att liksom genomföra offensiver eller motoffensiver. Ukraina har ju också lidit av att de har saknat tillräckligt med ammunition, inte minst. Det här kan ju förändras nu med det här amerikanska stödet då, som kom bara för några dagar sedan. Men även med det stödet så kommer det fortsättningsvis vara väldigt, väldigt tufft.
Okej. Okay. Hur många har dött totalt?
Vi har inga exakta uppgifter. De ryska förlusterna sägs ligga kring ungefär 300 000 soldater. Men det inkluderar också skadade. Så vi vet inte hur många som har dött. Det brukar vara fler relationen skadade till döda brukar vara så att det är fler som skadas än som dödas i krig, som regel. Och det gäller säkert också här. Så de ryska dödstalen kan ligga någonstans mellan 50 och 100 000. Det tror jag är ett minimum spann. Det kan vara högre. Den ukrainska siffran är något lägre, men säkert också tiotusentals förlorade.
vad har de för kraft just nu? I media i alla fall på senaste tiden har det känts som att, vad jag har läst, att Ukraina har varit väldigt frustrerade.
Mm.
Att de inte kommer orka länge till.
Alltså det är ju så att det är klart att försvara sig på det här sättet mot en stat Ryssland som har en mycket större befolkning, en mycket större ekonomi, som kan producera liksom all ammunition de behöver och kryssningsrobotar som liksom flyger mot städer över hela Ukraina hela tiden. Det är oerhört utmattande. Och de har ju också då svårare och svårare i alla fall att hitta... De har ju hittills kunnat förlita sig väldigt mycket på frivilliga. Och de har förlitat sig väldigt mycket på folk på manskap som har en lång stridserfarenhet och därför liksom en hög kvalitet och kunskap om krig. Men de måste ju få rotera någon gång. Nu har du ju soldater som kanske har legat i fält i 2 års tid. Vilket är oerhört påfrestande. Och då pratar man om att mobilisera då kanske ett antal 100 000 man till. Man har sänkt också åldern till från 27 till 25 på vem som kan kallas in. Och det visar ju att det är tufft. Även om du har en stark försvarsvilja så är det tufft att få fram manskap. De av olika skäl kan ha motiv att liksom inte vilja strida. Och det är inte alla som, även om de vill, som kanske är lämpliga av hälsoskäl eller åldersskäl och liknande. Så Ukraina har den typen av utmaningar, helt klart. Och den ryska sidan har ju på ett ganska märkligt sätt, men det har ni ju säkert många sett i media, att man har ju förlitat sig väldigt mycket på till exempel rekrytera soldater från fängelser. Och då har du ju alltså tiotusentals då ryska soldater som då har kommit från fängelser. De har varit dömda för mord och våldtäkter och olika typer av brott. Och genom att tjänstgöra i 6 månader så blir de då frigivna i förtid. Plus att de tjänar ganska mycket pengar. Det här är också någonting som man inte ska glömma och som jag tror har spelat en stor roll. Det är att Ryssland, på grund av att de har de här oljeresurserna, att staten har fortfarande ganska goda finanser, bättre än man hade hoppats de skulle ha, kan man ju säga, kan ju betala väldigt bra till soldater och till familjer om soldaterna dör. Det rör sig om hundratusentals kronor, vilket för en person från den ryska landsbygden eller ett ryskt fängelse är en jättesumma, mer än de kommer tjäna hela sin livstid. Så att på det sättet har ju Ryssland kunnat fortsätta få in nya soldater trots höga dödstal.
Det är helt otroligt. Vad har gjort att Ryssland har så god ekonomi?
Ja, men det är ju att man har den här oljan och gasen som man kan sälja fortfarande. Västvärlden då för ungefär 2 år sedan införde vissa sanktioner som alltså ska försöka reducera intäkterna som Ryssland har från olja och gas. Men man har inte helt stoppat försäljningen eller exporten. Och det gör ju att Ryssland helt enkelt kan finansiera kriget på det sättet. Och sen så har man också lagt om i statsbudgeten, har man ju lagt om så att över 40% av statens utgifter numera går till inte bara till militär men också till olika typer av säkerhetsstrukturer. Då. Så att man lägger oerhört mycket resurser också och har gjort det här till en prioritet. Vilket ju Ryssland kan göra just för att det är Putin som bestämmer. Det här är en enmansdiktatur eller en autokrati. Och det gör ju att Putin kan ju väldigt mycket driva det här kriget. Utan att stöta på liksom motstånd i parlamentet eller i media och så vidare. För han kontrollerar det.
Och om vi skulle gå in på Israel, Iran, det som har skett nu senaste tiden, Palestina.
Jo.
Det var ju något som inte fanns för 2 år sedan när du och jag pratade heller.
Nej, det fanns väl latent möjligtvis, men Mellanöstern har väl aldrig varit sådär. Fred och Mellanöstern är väl två ord som aldrig sådär riktigt har använts i samma mening. Men det har ju blivit radikalt värre och då har ju liksom flera konflikter som har vävt samman. Sedan flera år, sedan mer än ett årtionde, så har det ju kriget i Syrien som har helt fallit i glömska. Du har nu också då Israel-Palestina eller Israel-Gaza eller vad man ska kalla det kriget. Och så har du Iran som har börjat attackera mål då i Israel men också i Röda havet eller ja, i de här passagerna då som är viktiga för handeln och så vidare. Sjövägar. Så att Rysslands roll i Mellanöstern, den har ju tidigare varit ganska intressant, för att fram till relativt nyligen så hade Ryssland ganska goda relationer med alla länder i regionen. Man uppfattades som ganska neutral, eller man kunde uppträda ganska neutralt. Man har ju stöttat Syrien aktivt. Man har en nära militärt samarbete med Iran. Men fram till nyligen så hade man också ganska stabila relationer med Israel. Det har nu förändrats. Den israeliska regeringen har ju liksom surnat rejält på Ryssland och de sätter ju nu liksom Ryssland tydligt i det så att säga iranska lägret. Och Ryssland har ju också hårt kritiserat Israel och tagit ställning då, i alla fall officiellt tagit ställning och positionerat sig som liksom en försvarare av palestiniernas intressen. Ryssland har också återupprättat relationerna med talibanerna i Afghanistan. Man har också, vilket ju är kanske nästan unikt då, också tagit emot relation, man har alltså diplomatiska eller politiska relationer också med Hamas då, som ju enligt västvärlden är en terrororganisation. Så på det sättet så har man väl då, man, den här balansakten Ryssland tidigare hade med att man kunde ha relationer med alla de här länderna, det har nu kollapsat. Israel vill inte ha med någonting att göra med Ryssland. Men i övrigt så är Ryssland inte så isolerat i Mellanöstern, utan de fortsätter att spela en roll på olika sätt, och de hjälper Iran, de hjälper Syriens styre under Bashar al-Assad, och man har ju också, inte minst om man vidgar blicken, så har ju Ryssland också nära relationer till Kina. Så även om västvärlden har isolerat sig från Ryssland eller isolerar Ryssland på olika sätt med sanktioner och bojkotter, så har Ryssland relationer med andra aktörer och regioner som ja, fortsätter ganska mycket som vanligt.
Ja, men vad ser du då mellan Iran och Israel? Alltså, kan det här eskalera?
Mm. Jag är ingen Mellanöstern-expert, så jag skulle nästan ha velat bjuda med någon kollega som är vassare på det, men än så länge har ju Israel då, vad jag har kunnat se, valt att då inte svara på exakt samma sätt. Men den stora risken här, och det som alla oroar sig för givetvis, är ju att om du får ett direkt krig mellan Israel och Iran, då kan det ju i värsta fall också i förlängningen bli omöjligt för USA att hålla sig utanför konflikten. För att jag tror att trycket för att försvara Israel i det läget kommer bli så starkt att man kommer också behöva gå in kanske direkt militärt då mot Iran. Och det är ju en mardröm givetvis, för då har du ju liksom ett regionalt krig som kommer vara mycket, mycket värre än det vi såg i Irakkriget för 20 år sedan exempelvis.
Vilka skulle vara involverade i ett sånt krig då? Är det NATO?
Ja, det kan ju, alltså, det kommer ju inte alltså Israel är ju inte medlem i NATO, så en attack på Israel kan ju inte utlösa den så kallade artikel 5-klausulen som handlar om att man ska solidarisera sig då med det landet. Men det är klart att USA kan komma att i sådana fall också begära stöd från andra länder, och då är ju de länder som ligger närmast i hands då ju exempelvis Frankrike, som ju också,
England kanske,
möjligtvis Storbritannien, ja, länder som har så att säga marina militära förmågor då, som kan behövas i Medelhavet då. Så att det är ju mardrömsscenariot som ingen vill se, och Biden har ju varit, alltså den amerikanska regeringen har ju varit väldigt tydliga med att det här vill man undvika, och det vet nog iranierna om också. Vad Iran har som mål, det är ju att liksom pressa bort västvärlden, USA, från Mellanöstern. Iran vill stärka sitt grepp om regionen på olika sätt, och det gör man ju dels genom de här typen av angrepp, man gör det genom sina såna här proxystyrkor som man stöttar Hamas, man stöttar Hezbollah, eller man styr de här grupperna till och med. Och de ser ju också ut att nå vissa framgångar där då. Vilket ju är ett stort problem, för att Israel blir ju i det läget då mer utsatt, mer isolerat. Så Mellanöstern ser ju skakigare ut än vad det gjort på länge. Och det är också någonting som jag tror är viktigt att komma ihåg, att liksom de här krigen som vi ser, de hänger ihop. Ryssland har attackerat Ukraina, liksom det största landkriget i Europa sedan 1945. Iran stöttar Ryssland aktivt, militärt, med drönare. Och Ryssland i utbyte hjälper Iran med sitt kärnenergiprogram som möjligtvis kan användas till kärnvapen. Vad händer om Iran lyckas ta fram kärnvapen? Och så den andra stora makten som också stöttar Ryssland och Iran, det är Kina. Och Kina har liksom ställt sitt kikarsikte mot Taiwan. Vad händer om Kina ger sig på Taiwan? Då har vi liksom tre regionala stora militära konflikter. Ryssland, Ukraina, Iran, Israel, Kina, Taiwan. Och vi vet en sak, det är att inte ens USA kommer kunna hjälpa till och för att agera i alla de här tre krigen samtidigt. Då kommer det bli väldigt, väldigt svårt och väldigt instabilt snabbt. Så att det är ju den stora risken givetvis, att det här sprids på det sättet och förvärras. Jag vill inte säga att det liksom är oerhört sannolikt, men man ska vara medveten om att vi lever i en tid av förhöjd geopolitisk oro, förhöjd risk.
Du, jättespännande att ha dig med. Stort, stort tack att du kom hit, Martin. Och din bok finns ju också som är uppdaterad. Du har inte läst den, tycker jag verkligen ska läsa den. Lägger många, många, många timmar på den här boken. Och från dina 20 år av forskning och lärande av Ryssland. Så att väldigt, väldigt spännande att få höra också i den och se från 1945. Där någonstans börjar du med Putins historia. Så att den är också väldigt intressant. Så du, stort, stort tack att du kom hit, Martin, och någonstans så har jag så här en intressant bävande ångest för vårt nästa avsnitt. Jag hoppas att
jag hoppas att vi kan ses om igen vid någon tidpunkt och konstatera att det inte blev så illa som vi befarade.
Nej. Och är det så att man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt?
Absolut. Det är att googla bara, så hittar du mina kontaktuppgifter.
Ja, strålande. Vi lägger
det på sociala medier också om man vill följa på X och så.
Vi lägger lite länkar här för ni som har kollat på YouTube och även på podd här också.
Ja, men topp.
Stort, stort tack, Martin Krag.
Ha det gott.
Framgangspodden with Alexander Proleros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det så finns vi också på YouTube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också där vi lägger upp de mest intressanta sakerna från avsnittet. Så ett stort, stort tack igen och ha en fantastisk vecka.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.